Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.
Hej och välkommen! Du lyssnar just nu på det 51:a avsnittet av podden Snutsnack med mig, Hasse Brontén. Idag heter min gäst Armas och honom har ni kunnat se på Instagram under namnet Veckans GV där han imiterar Leif GV Persson och gör det på ett väldigt roligt sätt, men annars jobbar han som polis. Vi kommer att prata lite om man kan använda humor i polisyrket, lite om hur vi kommunicerar poliser och de man pratar med. Ja, vi brukar också prata lite om film, och i filmens värld är ju ofta bovarna genomtänkta, logiska och har smarta, tydliga motiv. Men i verkligheten kan ju vara en helt annan, där planeringen är usel och tjuvarna är rent av korkade. Själv grep jag två tjuvar en gång som hade låst in sig själva, och det är ju sådär smart. Men gillar man sånt här och lyssnar på det, ska man lyssna på podden Misslyckade brott. Det är en podd om just de här kriminalfallen. Podden görs av Mattias Bergman och Andreas Utterström, och den är inne på sin fjärde säsong. Och den här säsongen får man bland annat ta del av Carl Johan som är fattig och låtsas att han är författare. Och hans bästa idé är att hans fru ska spela död för att lura försäkringsbolaget. Men det där hade funkat bättre i just en bok än i verkligheten. Så tuna in Misslyckade brott om du tycker det verkar lite roligt. Ja, gå in och gilla Snutsnack på Facebook. Nu drar vi igång det här avsnittet. Så var det ner där ute. Var försiktig och ha en trevlig lyssning.
13:10 kom.
13:10 och den kom. Ja, det uppfattas. Vi tar det. Slut. Bra, klart slut. Då
säger jag välkommen till Snutsnack, Armas. Tack så mycket. Hasse Brontén.
Hur står det till?
Det står till alldeles utmärkt. Jag är glad att få vara här.
Ja, vad trevligt. Jag såg ju dig för första gången faktiskt när Ted, som ju var gäst redan i avsnitt 3 av Snutsnack, la upp dig på sin Instagram när du imiterade Leif GV Persson.
Just det. Ja, Ted, han är en gammal god kollega till mig i Citypolisen. Han har ju flyttat söderut nu till Skånedistriktet. Men han och jag kommer väldigt nära varandra, ska jag säga. Och framförallt med humorn. Mm. Och så. Så att han, vi har påbjudit varann i våra komiska ådror, ska jag säga.
Men du jobbar inom Citypolisen just nu?
Ja, jag jobbar på Norrmalms utryckningen där.
Just det. Mm. Men humor är ju någonting som står mig nära också. Och hur, som polis, jag menar, hur viktigt är det att jobba med humor? Jag tänker kanske inte då på att lägga upp, men jag tänker i din roll som polis, kan man använda sig överhuvudtaget av humor i den rollen?
Absolut, tycker jag. Ska jag svara direkt? Jag har god användning av min humor. Dels för min egen del att hantera situationer, skulle jag säga. Och sen även för att deeskalera situationer, ska jag säga. På ett korrekt sätt som gör att man liksom inte tar bort udden av allvarligheten och människors känslor. Nej. Men jag skulle vilja säga att jag har haft nytta av humorn oerhört många gånger i mitt jobb där jag tror situationer skulle ha förvärrat situationen om man inte kan avdramatisera vissa saker. Mm. Humorn har hjälpt mig i väldigt mycket saker, både professionellt men även privat också i jobbiga situationer.
Så du var en humoristisk person innan du började jobba som polis?
Det skulle jag nog absolut vilja säga.
Ja, men det är väl min bild också, att man faktiskt kan använda humor som ett verktyg i vissa skeenden som polis utan att, som du säger, förlöjliga någon eller ta udden av det allvarliga, men att
precis.
Det går att använda.
Ja, och jag tror att det märks även på mitt kroppsspråk och framförallt kanske mitt ansiktsuttryck, hur jag tolkar folk i min blick och sådär, att man, det här gamla klassiska, att man en polis som är aggressiv, om man säger så, i sitt kroppsspråk och sitt ansiktsuttryck gör ju att folk inte blir kontakt med den polisen eller den personen, och det, dessutom så eskalerar man oftast en situation som man inte alls behöver hamna i egentligen från början då.
Och vad kan, om du beskriver till exempel ett aggressivt kroppsspråk, vad kan det vara, om man bara kan exemplifiera för lyssnarna?
Ja, men det kan ju till exempel vara att man står med armarna i kors, man tittar bort, man söker inte ögonkontakt med personen man pratar med, eller så söker man ögonkontakt och den är väldigt aggressiv. Man lyssnar inte framförallt på den person man jobbar med, oavsett om det är en målsägare eller en misstänkt person eller ett vittne. Utan man har någon form av klar lösning redan som inte stämmer med verkligheten. Och det tror jag är... Förr var det väl kanske mer vanligt än idag, tror jag. För jag tror svensk polis idag är väldigt goda lyssnare och inkännande av vad som har hänt på en plats, även om inte alla ord faller på plats direkt liksom. Och så att jag upplever till exempel att svensk polis idag, eller i alla fall där jag jobbar, är det ju inte särskilt många som har det aggressiva synsätt som kanske förr har präglat polisen med ett oförtjänt dåligt rykte liksom.
För just när du nämner Norrmalmspolisen, än idag så har väl det, får folk upp tankar på både baseballligor och annat, ja. Men det kanske inte stämmer längre då?
Nej, det gör ju inte det, skulle jag vilja säga. Att det inte gör det. Och det har en negativ klang hos vissa fortfarande, tror jag. Kanske hos allmänheten, men även bland vissa kollegor på skolor och så, av vad jag har hört. Att sök inte Norrmalmspolisen, för det kan vara struligt och jobbigt. Och, ja, det kan vara svårt att bli godkänd som aspirant, har jag hört någon gång. Svårare än på andra ställen. Men det stämmer inte. Utan vi har en otrolig god sämja i de turlag som jobbar där, och jag tror inte det skiljer sig så mycket från andra arbetsplatser inom polisen.
Men Norrmalmspolisen är ju ändå ett distrikt som ligger i centrala delarna av Stockholm, och det är klart att där omsätter man ju kanske mest jobb i Sverige, så det blir ju också kanske på så sätt ett omtalat distrikt.
Jo, det blir det. Vi har tyvärr, ska jag säga, relativt hög omsättning av personal. De flyttar till andra rotlar inom distriktet City. Men även till, man kanske söker sig till andra regioner på grund av familjeförhållanden och så. Jag tror inte att det är som så att man söker sig från Norrmalm, utan man söker sig till något annat för att man har andra skäl. Så skulle jag nog beskriva dagens Norrmalmspolis. Och i det turlag jag jobbar med, turlag 5 på Norrmalm, så är det otroligt stimulerande och vänliga och humoristiska kollegor som är helt frånskilt från det där ryktet som jag tycker är väldigt oförtjänt för Norrmalmspolisen.
Men hur kom det sig att du överhuvudtaget sökte det till polisen då, som yrke?
Ja, det gjorde jag ju för att jag var militär innan. Jag jobbade som officer inom försvaret, och jag blev officer 98 och jobbade som officer då fram till 2008, i 10 år. Och det var en tid där man i försvarsbeslut la ner väldigt mycket regementen. Man urholkade resurser och så vidare i försvarsmakten på grund av världsombilden då. Så att jag tyckte om att vara nära människor i en verksamhet där man har resurser liksom. Där folk är motiverade, där man har möjlighet att utveckla människor på det sätt som är tänkt då från början. Men på grund av det då så valde jag att lämna försvarsmakten, i alla fall tillfälligt. Och då hade jag tänkt på polisen många år. Så jag gav det ett försök. Jag provade att söka en gång och kom in då, 2008.
Hur var skillnaden där? Jag tänker, när man är fostrad i försvaret så är det ju liksom en speciell skola. tror jag mig veta, jag baserade det bara på att egentligen jag gjort lumpen för många, många år sedan. Men för mig var det lite en chock att komma till, från försvaret då, och sen komma till polisen. Jag tyckte det var så slappt i poliskåren där. Man hade inte ens likadana uniformsparsedlar och det var väldigt...
Det var inga uppställningar.
Det var ingen uppställning på morgonen och man blev inte av med knappen om man inte hade knappen. Och nej, men jag tyckte att det var ganska stor skillnad. Det var väldigt uppstyrt i alla fall. Jag låg i lumpen på K1 i Stockholm som militärpolis. Det var ordning och reda och jag trodde att det skulle vara något liknande. Det var inte alls när man kom till. Hur upplevde du den här transitionen från,
från, ja, den är intressant.
Från militären till...
It's a hyper topic. Ja, jo, men jag har reflekterat över den väldigt mycket. Det var intressant att följa den redan på skolan. Så där, från försvaret. Jag var ju kapten i försvaret som avslutningsgrad då. Det blev jag redan 2004 faktiskt. Och var kapten fram tills jag slutade då, 2008. Nej, men generellt kan man väl säga så att jag delar din bild av det här med att man tyckte att det var en... Mellan myndigheterna, försvarsmakten och polismyndigheten, så är det en enorm skillnad på golvet, om man säger så. I att man... Försvaret har en viss jargong, systematisk effektivitet och charm skulle jag vilja säga, som inte finns inom polisen riktigt skulle jag vilja säga. Polisen har dock en annan typ av charm som jag har upptäckt, så de skiljer sig åt på olika sätt som gör att jag tycker om båda arbetsplatserna. Det jag kan sakna inom försvarsmakten hos polisen är väl liksom att man det finns en viss jargong inom försvarsmakten som jag tyckte var väldigt professionell, ska jag säga. Och effektiv, men väldigt humoristisk också. Och det måste man förstå. Och jag tror man kanske inte förstår den fullt ut om man inte är där. Att det är en stor portion humor i den professionalism och effektivitet som finns där. Den finns också i polisen, kanske i ännu större utsträckning i vissa fall. Men att man kanske inte alltid har distansen till den humor som finns i försvaret. Så det kan sakna lite grann. Sådär. Mm.
Men då gick ju du då från att vara kapten, vilket ju är... Man har kommit upp sig lite grann där och har lite väringar under sig. Så. Mm. Men, och sen går den in och blir på noll igen och är polisstuderande eller polisaspirant. Hur var det då? Ja, det... Blir malaj?
Ja, jag blev malaj efter 12 år som kapten. Det var lite quite absurd. Men jag tog det så här att jag tyckte det var ganska gulligt nästan. Alltså, det var charmigt. På ett sätt som jag omfamnade. Jag förstod att jag skulle bli polis igen. Läs soldat i försvaret. Mm. Och det var ju många som rynkade på ögonbrynen i försvaret och förstod inte alls mitt val. För jag skulle förmodligen läsa till major inom det närmsta året där. Och folk förstod inte det där riktigt. Men det handlar om inre världen i mig, vad jag tycker är viktigt för mig. Vad jag tycker är roligt och hur jag mår bra privat. Liksom. Och då var det inte försvaret då. Utan jag valde att söka polisen. För jag tyckte det var en intressant organisation. Och det man jobbar med skarpt dagligdags. Mm. Så omställningen från kapten till soldat för mig var... den var speciell, men jag tyckte att den var... Jag omfamnade den på ett sätt som var för mig... spännande, ska jag säga.
Tilltalade du alla dina klasskamrater med efternamn också?
Mer eller mindre.
Var det så?
Ja.
Det var ju en sån klassiker man hade i lumpen. Ja. Man visste ju inte ens folks förnamn.
Nej, men jag lärde mig aldrig några förnamn i polishögskolan, ska jag säga. Och, utan det var ju efternamnen.
Ja, det var det.
Jag pratade Eriksson och Johansson och folk tyckte det var kul. Och de kallade mig för kapten där i klassen.
Det blev så.
Nu kommer kapten så cyklar jag från Gärdet upp till POS på Sörentorp och nu cyklar kapten hem igen, sa de.
Men hur var själva skolan då när du hade passerat den? Hur upplevde du det?
Jo, men det minns jag ganska tydligt. Jag var ju inom försvaret, så var jag ju på K1 på Livgardet.
Mm. De delade lumpen till... alltså?
Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Jag gjorde lumpen, om jag ska vara ärlig, på LV3 i Norrtälje, på Robot 70-kompani. Mm. Så jag gick luftvärnets stridsskola, som var rätt hård, ska jag väl säga. Och blev officer där 1998. Men sen la de mig ner LV3 och då bytte jag till Livgardet. Och då hamnade jag på K1. Mm. Först på en sån här högvaktskvadron där. Så jag lärde mig att rida på ungefär 5 månader, skulle jag, från noll kunskap. Att livrädd att gå in till 700 kilo muskler, så skulle jag rida med enhandsfattning och svärd och sabel upp till slottet. Och kunde man inte det, så då var det bara att packa. Så det gjorde jag. Och blev biten av det också, så att säga. Mm. Så att jag fortsatte att rida och fick faktiskt en egen, så att säga, stiftelsehäst här. Så jag red på och fick gå en kurs på Strömsholm där med ett par kollegor. Så jag tävlade några gånger i fälttävlan också. Jaha. Faktiskt. Ja.
Spännande.
Ja.
Ja, det är ju mäktigt att rida, och i och med att jag låg där på K1 så gjorde jag ju, jag vet inte hur många ridande högvakt jag gjorde där, men man red, just det, vad hette det då som man satte där när man red på, man satte
kandar.
Kandar, ja.
Kandar hette det.
Ja, just det, man red liksom med tummen upp där.
Och, just det där känner du till. Ja, man vred framåt och bakåt. Mm,
precis, ja. Det var ju, hästarna var ju väldigt känsliga när de fick det här kandaret.
Ja.
Nej, det var ju spännande. Och det var ju där de kom och rekryterade då till... De kom ju till militärpolisen och tänkte att ni skulle bli bra. Jag kan ju än idag inte se egentligen varför man skulle bli en bra polis, för att man var i lumpen som militärpolis. Men vi var många som gick över därifrån i alla fall och gick och sprang rätt in till POS.
Till POS direkt?
Ja, ja. Ja. Man var ju en junis, men ja, det funkade det med.
Ja, för jag utbildade ju militärpolisjuridik på K1 då.
Just det.
Och det var ju lite så här... Dels fick man själv lära sig, man får läsa på rättegångsbalken och polislagen. Mm. Men sen fick jag även gå faktiskt en F, det var en renodlad F-ledarutbildning i Linköping i Östergötland. Så fick jag faktiskt gå den, en fördjupad juridikkurs i hanteringen av FU, i FU-t liksom. Mm. Så jag blev ju ganska juridiskt polisiärt bevandrad liksom. Så att, som svar på din fråga förut, så blev ju POS blev ju en... Det blev en kommentar, som jag brukar säga.
Ja, just det,
en
kommentar.
Jag kunde grundparagraferna. Mm. Så jag tyckte det var kul att diskutera med lärarna efter lektionen och sådär. För de gick ju mer grundrekvisit och så. Mm. Så då tyckte jag det var intressant att diskutera en fördjupad juridik. Liksom.
Just det, för polislagen och sånt. Och läste jag också som militär, för att jag skulle utbilda militärpoliser.
Ja.
Sen kommer du ut då. Kom du in till City direkt eller?
Då kom jag till City direkt. Jag sökte till City. Och jag sökte City. Jag fick aspiranten i City. Och sen fick man genomföra en sån här rotation då. Mm-hmm. Så att man fick rotera på IG och sen även på inre utredningar. Och det tog väl det första tjänstgöringsåret, tror jag. Jag för mig att jag... roterade på IG ett halvår och sen roterade jag på utredningar ett halvår. Sen fick man välja sin fasta placering. Och då valde jag faktiskt, det var på den tiden vi hade Näpon fortfarande.
Mm. Närpolisområden.
Närpolisområden, ja precis. Mm. Och City är uppdelade ett antal sådana. Och då valde jag Vasastans Näpo. Mm. Och det var enkom för att det var väldigt... drivna arbetskamrater där. Det var väldigt, väldigt roliga kollegor som jobbade där. Jag roterade som aspirant en kort stund på Näpot också. Då var jag bland annat på Vasastan. Och jag tyckte det var otroligt roliga kollegor. Mm. Så jag valde, då fick man välja så här. Antingen väljer IG här nu normalt, eller så väljer du ett Näpo. Och de flesta skulle in på IG. För det var coolt och tufft och sådär.
Lite mer action.
Ja, men jag tog Vasasons Näpo, för där var det ännu coolare och mer action-kollegor. i klartext.
Och blev det så också när du kom dit?
Ja, det blev det. Och
vad var fördelen att jobba vid ett Näpo på den tiden då?
På den tiden var dels för att jag tror på Näpo-idén. Jag tycker det är väldigt synd att vi har lagt ner våra Näpon. I alla fall för att vi inte kunde följa upp det på det vis man tänkte. Inte i nuläget i alla fall, med den personnummer är vi är. För Näpon är otroligt effektiva i att man har god kontakt med de medborgarna som bor i stadsdelen, skolor, näringsidkare och så vidare, som gör att de upplever att man kommer nära säkerheten av polis och vi kommer nära problematiken. Liksom. Dels det, och sen var det de kollegor som jobbade där just då, som var väldigt drivna, och jag vet ungefär vart de jobbar nu. De slutade där efterhand, och då tappade jag lite intresset också för att vara kvar. Så då flyttade jag till IG Norrmalm 2012, tror jag. Så jag jobbade 2 år på Näpo typ. Och sen har jag jobbat på IG Norrmalm i 6 år.
Men hur ser en sån IG-dag ut för dig då, om du åker in? Alltså vad som kommer hända vet du aldrig, för kapten.
Ja.
Men ungefär? Hur?
Ja, det beror ju lite på vilket pass man är. Vi har ju morgonpass, dagpass, eftermiddag och natt. Då. Så det beror lite på vilket pass man gör. Men säg dagpass, så är det ju... Man börjar klockan 6:30 där. Så har man utsättning och sen åker man ut och får jobb från radion, eller så hittar man saker själv. I Stockholm City så finns det alltid saker att göra. Man får normalt jobb från radion. Och gör man inte det så hittar man något själv. Liksom. Och det kan vara allt från trafikolyckor till lägenhetsbråk och försvunna personer och grövre brott. Sen har vi våra problemområden i city liksom, som vi jobbar mot. Och det är framförallt Sergels torg, Klarområdet, parker där missbruk...
Vad ser ni för problem där? Är det missbruk då framförallt?
Ja, i parker till exempel. Ja, det är missbruk. Och där är jag så som person att jag är väldigt så här... Jag skulle vilja beskriva mig själv som väldigt mänsklig så där. Så att jag är ju en dömande person, utan jag är väldigt omfamnande av sådana personer. Jag är ganska engagerande i missbruksproblematik och missbrukspersoner.
Hur kommer det sig att du är det?
Ja, det är en bra fråga, Hasse. Det är en jättebra fråga. Jag tror det beror på den person jag är, den person jag har växt upp som, och min familj och sådär, som har gjort att jag har blivit väldigt empatifull. Jag är väldigt empatifull med de personer jag jobbar mot, och mycket de som är i personliga missbruksproblem, ska jag väl säga. Jag är aldrig dömande mot dem. Jag vill krama om dem och hjälpa dem. Liksom.
Men hur blir du bemött som polis då in i stan av... Hur är liksom grundbemötandet mot dig? Du kommer ju, och du är liksom nästan urtypen av en polis. Du är ganska stor,
tatuerad.
Ser stark ut, du är väldigt tatuerad. Hur tycker du att du blir bemött som den polisen då, när du kommer i uniform?
Jag tror så här, att de ser mig som de flesta människor ser någon. Och sen skapar man sitt intryck. Och den är inte den person jag är när de börjar prata med mig. Och det har jag fått höra hela mitt liv egentligen, både privat och i arbetet, att du är ju inte alls den jag trodde du var. Jag fick intryck att du var, jag kommer ihåg en god kollega som heter Liam i turlaget, som vi är goda vänner nu, och han sa på aspiranten att han såg mig första gången på Södermalms polisstation. Han satt och avrapporterade, och då kom jag in i rummet och han sa: fy fan, vilken jävla snut. Ska man vara så där för att jobba på Norrmalm, sa han. Och nu är vi bästa vänner, och han benämner mig som du är en nallebjörn. Liksom.
Så att du menar att första intrycket av dig kanske inte alltid stämmer då?
Nej, det gör det inte. Men det har jag vant mig vid, och jag förstår att det är så. Jag ser ut som jag gör, men mitt inre speglar inte mitt yttre, om man ska vara ärlig.
Och hur snabbt dröjer det innan du kan, så att säga, avslöja ditt inre då, om du kommer fram till en plats då? Hur länge dröjer det innan du kan avväpna den fördomen?
Det beror ju på vilket ärende det är då, såklart. Om det är ett ärende med, vilket de flesta fall är, ska jag väl säga, man pratar med, oftast pratar man med en anmälare. Man åker på ett ärende där någon har sett någonting. Eller så pratar man med en målsägare. Någon har blivit slagen till exempel, eller någon har blivit utsatt för någonting, eller ett vittne som har sett något. De märker nog ganska omgående vem jag är, hur jag pratar med dem, och hur jag använder min humor också där lite grann. På lämpligt mått.
Hur vet man där vad som är lämpligt? Men kan man dra den här humorn liksom ett steg för långt, och att det kan missuppfattas också?
Det kan man absolut göra, och jag är oerhört nog. Det är inget som jag egentligen tänker på, så här, var ska jag dra en gräns? Jag har den i mig, jag känner det där vågspelet, och man kan absolut, så fort man säger fel ord egentligen, så kan det slå helt fel. Men det har aldrig varit något problem. Jag känner alltid att jag har en balans i att hantera personer på ett sätt som de vill bli hanterade i den situationen. Det är nog min största förmåga som polis, kan jag säga, att hantera människor verbalt och känslomässigt i kroppsspråk och så. Och det kan man inte tro kanske när man ser mig, men det är nog min största egenskap, och det har jag fått höra också av folk jag har hjälpt och sådär.
Tror du att poliser generellt skulle behöva öva mer på att just, jag tror att många har det som du säger kanske i sig, och känner den här balansen och kanske humor kontra auktoritet ibland, för det behövs ju också som polis att man är lite auktoritär. För jag kommer ihåg att vi övade absolut ingenting egentligen på de här situationerna där man kan spela lite med humor, auktoritet, kanske vara lite lättsam och liksom lite mer avdramatiserande och sånt där. Skulle man kunna göra det? Öva på sånt?
Absolut. Jag tycker det är högst centralt, och jag saknade det i min polisutbildning, och jag tycker att nu när jag har jobbat 8 år som polis ändå, och vet med sig också hur jag då ingripit mot folk i försvaret också, allt handlar om hur man hanterar människor. Så är det. Det handlar inte om vad man har på bältet, utan det är vad man säger uppe i munnen till folk och hur man agerar. Jag tycker det kommer alldeles för lite på POS, Polishögskolan, till del av vad som är viktigast i polisjobbet. Jag upplevde att vi inte pratade om det någonting egentligen. Så på de så här formella praktiska övningarna vi hade på Polishögskolan, den var inriktade på juridiska åtgärder. Och det ska man naturligtvis också kunna, men det är inte det viktigaste, tycker jag. Om jag sträcker ut hakan lite, så är det inte det. Man har lagstöd för det sunda förnuftet ändå. Det har lagstiftaren sett till. Att följer man bara sin magkänsla, så finns det lagstöd för det. Och sen ska man kunna det naturligtvis, men det är en otroligt viktig del att kunna ta människor som polis.
Jag har ju jobbat med poliser i vissa fall som jag tycker har varit direkt olämpliga liksom, att egentligen konfrontera människor i stressade situationer, så där man inte alls kan sudda ut konturerna på en kantig händelse, utan tvärtom gör den bara värre.
Ja.
Och det har egentligen handlat om ganska enkla situationer, hur man bara börjar en konversation.
Ja.
Jag jobbade vid ett tillfälle som jag bara får upp i huvudet nu. Den började, den konversationen, med att en polis kommer in då, det var jag och han, och säger, det börjar med att säga så här: sitt ner. Alltså vilken människa någon gång i vilket sammanhang börjar en konversation med att kommendera en person att liksom sätta sig ner. Alltså man måste ha tid att säga så här: hej, jag heter Hasse, vi kommer från Norrmalmspolisen. Jag vet att det har varit lite stök här. Just nu har jag inte tid att prata med dig, men om 2 minuter kommer jag tillbaka. Om du har lust, sätt dig gärna ner. Så. Alltså ja, sådana
absolut
enkla saker. Men ja, en del är oförmögna att ens
absolut
påbörja en. Man vet ju att nu är du redan på minus.
Ja, jag vet. Jag vet precis vad du menar och jag känner igen det. Och jag har åkt med några genom åren som har gjort sånt. Och då tycker man det blir väldigt jobbigt som kollega att man kan inte heller rätta till det just där och då.
Nej.
För då blir det ännu värre. Det kan man ta sen i sådana fall. Men jag känner igen det syndromet som du beskriver. Och jag förstår inte själv hur man kan närma sig en människa så. I klartext.
Nej, det...
Vi har ju uniform på oss och vi utövar myndighetsutövning. Men vi är ju människor uttagna till att hantera människor. Det är därför man har intervjuer med polisaspiranter eller polissökande, för att man ska få fram en sån person som inte säger sitt ner.
Och jag ska tillägga att det här var ingen situation där det krävdes våld eller någonting sånt där. För i vissa lägen hinner man ju inte ens prata, utan då ska någon bara gripas eller omhändertas. Ja. Det finns inte utrymme ens för att skapa en konversation, och det är ju en annan sak.
Ja, det är en annan sak.
Men när man kommer, ofta som polis, kommer man ju ändå till en händelse där man kan konversera med en person, och då tycker jag att det är viktigt att komma in i den här konversationen i alla fall på plus.
Jag fattar det. Ja, jag håller med.
Jag tyckte det var i det här fallet så sa jag aldrig någonting. Det var en äldre polis och jag tänkte bara så här, men jag sa aldrig någonting, men
nej.
Det blev ju inte bra heller.
Nej, jag förstår det. Och det är ofta som du säger, det är små ord som blir en vattendelare i hur situationen fortlöper.
Precis, och, det kan ju vara väldigt...
Och i vissa situationer så krävs det tydliga kommandon. Det kan vara att det har skett någon trafikolycka, folk tar sig in eller det är direkt farligt för allmänheten att vara där. Mm. Då måste man vara mer tydlig i syfte för att skydda dem. Och det tror jag ibland kanske allmänheten har, om man ser det i ett lösryckt sammanhang, att en polis säger tydligt och man fångar det på kamera.
Mm.
Titta vilken aggressiv polis. Men det är oftast för förhoppningsvis i alla fall att vara tydlig för att skydda den allmänheten där och då. Men finns det ingen tidsgräns eller att man har tid på sig, så säger jag, då finns det ingen anledning att man ska vara otrevlig eller aggressiv i sitt språkbruk liksom.
Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Vad du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik. Nordsjö Idé och Design.
I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Nej, men det där är väldigt intressant faktiskt, just med språkbruket och hur vi kommunicerar och hur vi blir uppfattade när vi kommer fram. För det är ju så, när du kommer i uniform eller om man kommer som jag kommer ju ganska ofta, jag jobbade ju civilt ganska ofta, man måste ju snabbt berätta vem man är och varför man är där och sådär. Det lärde man sig, och jag lärde mig ju mycket av äldre duktiga kollegor, så härmade jag ju helt enkelt.
Ja.
Visst har man ju vissa saker i sig, men sen snor man ju lite av där man ser det där funkar. Då
använder
jag det.
Ja, man tar godbitarna.
Ja. Precis.
Men det är naturligt. Ja. Och det har jag också gjort. Det tog jag framförallt mycket från kollegor från försvaret också, vet jag. Så, när jag var ganska ny i försvaret så mötte jag ju liksom folk i plutonslag som var erfarna, upplevde jag och förstår i efterhand, i att hantera människor. Jätteduktigt ledarskap som jag har tagit fasta på.
Mm.
Och de flesta nämnarna slutar i det här med att man behandlar människor med respekt och ingen människa är för liten, om man säger så.
Mm.
utan man kan fånga upp alla människor på, om man hanterar dem på ett respektfullt sätt. Mm. Och det har jag märkt jättemånga gånger i mitt jobb. Någon person som är väldigt aggressiv från början. Det kan vara, det är inte sällan ska jag säga att de är omhändertagna redan av någon person. Så är de väldigt aggressiva, och sen när man bemöter dem på ett annat sätt, eller på det sätt i alla fall som jag bemöter dem, så blir de lugna. Mm. Jag jobbade igår här och mötte en person från Finlandsfärjan som var gripen. Och han var väldigt aggressiv i den här cellen. Och de som hade gripit honom var påbjöd liksom att han var aggressiv. Men sen när jag gick in och pratade, jag gick in i cellen direkt och gav honom sina skor, och sen la min hand på hans skuldra och började prata med honom. Han var rysk i och för sig, men han förstod mitt kroppsspråk. Vi behövde inte prata med varandra. Och han förstod att jag respekterar honom, och han började skratta sen till slut i transporten in till station. Mm-hmm. Och tyckte att vad jag förstod av hans kroppsspråk, så tyckte han det var roligt att ses liksom. Så det är helt avgörande hur man är liksom. Hade jag börjat bryta på honom eller slängt på honom fängsel där, bara, då blir det därefter liksom. Mm.
Men om man byter dem, man tänker på, som du säger, ibland måste man vara mer tydlig och kanske mer auktoritär. Hur uppfattar du att det blir en generell fråga, men att de uppmaningarna tas då idag? Man säger ju att men ungdomar eller dagens bryr sig inte om polisen. Eller hur tycker du att den biten funkar när du så att säga pekar lite mer med hela handen?
Ja, mot dagens ungdomar.
Ja, nu tog jag det som ett exempel.
Men det är en väldigt intressant fråga. Det är lite olika på ålderskategorier hur det här är. Jag ska ju beskriva det inom barometerskala att lite äldre del av befolkningen, de lyssnar väldigt väl på polisen. Kanske förutom vissa personkategorier, men jag behöver inte gå in på dem. Men om vi tar ungdomar idag, de är oftast... jag skulle beskriva det lite som jag upplever att ungdomar är ju än mer så här att man tar sig in i deras förståelsesituation. Utan kör man på det här vanliga polissnacket som var förr då, till exempel Norrmalmspolisen, att man inte lyssnar och så där, vilket inte stämmer, då slår de ofta bakut i min uppfattning. Utan istället går man in i deras roll och förstår, jag förstår vad du säger, jag hör vad du säger, jag förstår hur du tänker, och sen utan att tappa sitt mandat så blir man lite grann vän med dem i situationen. Så om de märker att man förstår hur de tänker, så då backar de ofta väldigt mycket.
Så det blir någon form av liksom samma sak här då egentligen, någon form av verbalt självskydd liksom. Ja. Att man med sin verbala förmåga använder deras kraft och energi för att liksom...
Absolut. Det var väl någon bok som heter Verbal ljud då, va?
Just det, det just kan det. Man finna. Det är kanske den jag tänker på till.
Ja. Jag tror att jag läste den i försvaren någon gång. Aha. Verbal judo. Och den är himla bra. Jag kommer inte ihåg vem som skrev den. Men det handlar om mun, alltså det man säger är det största vapnet man har, tycker jag.
Man brukar ju säga då att polisens bästa vapen är pennan, men det kanske inte stämmer.
Penna. Det är oftast dåliga kulspetspennor inom polisen. Annars kör man blyerts och karbon.
Vet ni, jag var det skrivmaskin som...
Det var det, va?
Ja, karbonpapper.
En sån här facit.
Man satt och knackade.
Satt och knappade där.
På normal. Ja, jag visste.
Alltså. På skrivis?
Ja, jag visste. Det var skrivmaskin. Och sen var det ju då, skulle man ju riva av... Du vet, rosa kopia upp på huset och gul kopia skulle i någon annan låda.
Det var en tredelad historia. Alltså.
Det var inte bara tre delar, det var typ sex delar ibland. Det var det, med vita papper. Och sen när man hade slagit filmen där, då kunde man inte köpt för Tippex. Det var ju bara på första sidan. Va?
Ja, den går inte igenom.
Nej, Nej, det där.
Det var sjukt.
Nej, det var katastrof. Ja. Man kan ju inte ens förklara för folk, unga människor, vad en skrivmaskin är.
Nej.
Du vet en Kalle Anka på julafton när den där majskolven de vet ju inte vad det är för någonting.
De förstår inte vad det är för maskin.
De förstår inte vad det är för skämt de åsyftar. De har aldrig sett en skrivmaskin för fan.
Nej.
Men så var det i alla fall. Det var skrivmaskin.
Men hade du då... Men hur upplevde du, om jag får ställa en motfråga,
ja, absolut.
På Norrmalmspolisen på den tiden? Vad var fördelarna då kontra nackdelarna?
Nej, men det var ju... Det var ju precis lite som du beskriver, att det var ryktet, det nådde ju inte upp till ryktet då heller.
Det gjorde inte det, nej.
Nej, det var ju, och sen hade det ju hänt några år innan där. Jag började ju 91 på Norrmalm, och då hade man redan rensat ut den här. Det var ju, vet, en morgon där stod det ju, tror jag, två från interna utredningarna på varje ingång. Sen så plockade de de här som skulle in på förhör.
Det var så, ja. Och sen man plockade in dem där.
Ja, det, tydligen så, jag var inte med, men det skiftade över en natt. Vakthavande när man kom in där, tydligen, de satt ju bara och spelade kort och sen så, ja, lägg in, och det var inte, men sen styrdes det upp allting med förmannaprövningen, blev ju mer noggrann vid samma, ja, liksom, vi lobba, så vi fyller i då, ja, eller man var, och sånt. Så det blev en uppstyrning där.
Ja.
Och jag kom ju efter den uppstyrningen då, så ja, att, men jag såg inte något, att det var någon övervåld som det beskrevs liksom i tidningar och så.
Nej.
Jag beskrev i mitt avsnitt när Martin Melin var lite programledare i Snusnack, ja, så beskrev jag väl vid ett tillfälle där jag såg övervåld, men annars så det såg inte jag.
Nej.
Alltså, man jobbade med duktiga kollegor också, ja, som ville göra ett bra jobb, och då, ja, beter man sig inte på det sättet.
Nej.
Vi pratade lite innan här, jag sa det att vi pratade om den här historien, att någon historia som har berört det. Du sa, men jag har tre stycken som jag tänker på, men det är en som jag har valt ut. Berätta, Armas, vad är det för historia du tänker på?
Ja, jag har varit med om väldigt många ärenden som alla poliser är dagligdags. Sen är det väl några som sticker ut, och tre sitter i ryggmärgen lite grann. Och jag valde en av de tre. Därför jag tycker den speglar lite grann samhällsbilden och sådär. Och sen jag kände väldigt mycket med den personen från det, och har tänkt på honom i det här fallet ganska mycket till och från.
Innan jag går in på frågan lite mer specifikt, hur blir det så i vissa case? För det blir verkligen så att man känner verkligen för vissa personer emotionellt mer än vad man gör. Varför blir det så? Är det baserat på vad man själv befinner sig för tillfället, eller vad tror du?
Ja, det är väl flera faktorer. Det ena är nog, det största för mig är nog hur jag uppfattar att den personen uppfattar sin ståndpunkt i livet, okay, där och då.
Vad var det för, blev ni kallade till ett specifikt plats?
Ja, det blev vi i och för sig. Vi blev vårdare av radion på ett sånt här rutinmässigt ärende bara. Vi blev kallade, för allmänhet hade ringt in om en kille som satt uppe vid nedgången till Hötorgets tunnelbana, mm, från Malmskillnadsgatan, och verkade väldigt påverkad av någonting.
Mm.
Så såldes det ungefär på radion. Så jag och min kollega åkte dit.
Vad är det för tid på dygnet?
Det här är jag för mig att det var ett nattpass, och vi hade gått på ganska nyligen, så det var vid 23:30.
Och för folk som inte känner till Stockholm, så är det lite murrigt där uppe. Man åker upp liksom Malmskillnadsgatan.
Det är lite murrigt, och det är problemområde i stort, hela Klaraområdet då, som innefattar liksom Plattan, Vasagatan, Klarabergsgatan. Malmskillnadsgatan.
Tidigare var känt för ett stråk för prostituerade väldigt mycket.
Ja, och är vi fortfarande. Mm. Mäster Samuelsgatan och Malmskillnadsgatan.
Mm.
Så det är inget område som egentligen så här, Svensson rör sig i, kanske normalt sett i ett stråk. Framförallt inte vid den tiden då.
Mm.
Men det var någon hade ringt in om den här personen. Vi rör ju oss i det annars, liksom, så vi hade säkert upptäckt honom ändå.
För du sa rutinärende, var det då sen, varför ringde man att han...
Ja, man hade ringt in och sa att han var väldigt påverkad och man var väldigt orolig för hans hälsa.
Okej.
Okay. Ja. Hans allmäntillstånd i klartext. Mm. Så vi går ner där. Vi går ner första rulltrappan från Malmskillnad för mig och kommer ner där på... Han sitter i markplan vid Sveavägen. Mm. Det finns ju många ingångar där.
Så. Just det.
Så han sitter i ett hörn där. Och, som så många andra, ska jag säga. Otroligt vanligt ärende tyvärr i city och i Klarområdet. Och börjar prata med honom. Och han är i 40-årsåldern. Han är ungefär lika gammal som jag. Han är tungt påverkad av heroin. Mm. Vilket han uppger också då. Men det är ganska uppenbart. Han har tagit nedåt medel. Och han är i princip borta. Så där. Det går att prata lite grann. Korta meningar med honom. Så vi tar ju upp honom där. Hjälper honom upp till vår bil och fortsätter att prata. Vi hade en buss där som sitter i bussen uppe på Malmskillnadsgatan. Och det är ingen brådska med något, utan han är inte akut i behov av vård så medicinskt. Utan vi pratar med honom ett tag och han vi får fram lite grann efterhand, och han är halv finsk och halv svensk. Jag tror att hans far var finsk och mamma var svensk. Han börjar prata lite mer efterhand, man börjar prata med honom. Och så där. En del pratar inte alls, och då brukar vi åka upp till beroendecentrum, alltså BAS, beroendeakuten i Stockholm, vid Sankt Görans sjukhus. Och normalbilden är väl att man inte får fram så jättemycket med dem. Liksom. Jag tycker det är intressant att prata med dem. Dels för att ämna dem liksom uppmärksamhet, att de inte är objekt, utan de är människor. Liksom.
Mm.
Och jag vurmar för dem. För vem som helst tror jag kan hamna där under fel förhållanden i livet. Och den här killen, han börjar prata lite grann. Så jag sitter med honom där bak och kollegan kör bilen. Och vi kör upp mot BAS efterhand. Då. Så vi börjar prata där bak. Och han pratar mer och mer på liksom finlandssvenska. Och ja, då kommer det fram då att han har ursprung från Finland, men är uppväxt i Sverige. Mm. Så han gjorde värnplikt i Sverige, berättar han. Eller, så här, jag tror jag berättar om... Jag frågar om hans uppväxt. Och så här, vi kommer in på vart han är uppväxt i Sverige eller Finland. Och då säger han i Sverige. Och sen tror jag vi, av någon anledning så kom vi in på militären. Då, och då säger han att han gjorde värnplikt i militären i Sverige. Och det gjorde han på Berga. Mm. På
örlogsbasen.
Och ja, det tyckte jag var intressant. Jag tycker om att prata om militären. Jag berättade kort att jag var gammal officer och sådär. Så då frågade jag honom liksom vad han tyckte om sin tjänstgöring då. Och vad jag var ute lite efter själv, om jag ska vara ärlig, var ju vart det hade gått snett.
Mm.
Och så. Och på vilket sätt. Och då började han berätta och då... Så började han gråta, kommer jag ihåg. Ganska snabbt så där. Och då undrade jag liksom vad, om det var något som berörde. Och då sa han att... då började han berätta mer att jag uppväxt med min mamma i Sverige. Med en finsk pappa. Och jag växte upp i... Jag tror att han sa att han var uppväxt i Haninge. Och då visade sig att han berättade då att han hade hamnat fel i livet ganska tidigt och började med droger relativt tidigt då. Men han berättade då att han, och då frågade jag varför, vad var det som gjorde att du hamnade in på det här liksom? Och då sa han det att en gång i tiden så var han väldigt, jag var väldigt vältränad från början och en glad tonårig pojke som ryckte in i lumpen i Berga. Och han tyckte om det här med militären och hjälpa folk. Så han var ytbergare. Och det här var 94 då. Så att han berättade då att han hade blivit kommenderad ut till Estonia. I september 94. var han slutet av hans utbildning, vad jag förstod det som han berättade. Och han och andra värnpliktiga utbärgare hade fått åka ut, även med anställda officerare, den där hemska morgonen. Och jobba med att utbärga folk därifrån, Estonia och förlist. Och han grät väldigt mycket när han började berätta om det här. Och jag tyckte själv det var väldigt berörande, såklart. Och han hade varit på plats där helt enkelt i försvarsmaktens roll. Och han hade sett saker som han tyckte liksom ingen behöver se och så där. Och det var tufft för att vara 19 år, sa han, att se det här han såg och hämta upp från ytan som 19-åring. Så han berättade vad som hade hänt där, och sen så berättade han att efter sin avslutade värnpliktstjänstgöring och den här händelsen då, så hade han inte upplevt liksom att han kanske hade fått det stöd han behövde. Sen sa han väl liksom bara kort att det var inte det som avgjorde helt, men han kände att det var en stor del av att han, hans pappa träffade han inte mer, och mamman hade fallit in i missbruk också, alkoholmissbruk. Och då hamnade han med fel klientel, som han upplevde det, och sen dess så kom han in i narkotikaberoende. Och det här, vi pratade hela vägen in till bas, och han fortsatte prata hur det var kö där. Och han satt på den här träbänken, en ljus ekbänk, för alla som har varit på bas. Så pratade jag med honom, och jag tror kollegan började gå in och skriva också på omhändertagandet. Men jag satt kvar med honom, och så höll jag honom i handen, och så sa jag liksom att din historia berör mig enormt, och att jag tycker du är en hjälte liksom. Och då kramade han min hand jättehårt, kommer jag ihåg. Det berörde mig jättemycket. Och så sa jag att det finns hjälp att få, och jag vill liksom att du ska få må bra.
Men jag tänker att du har träffat, i och med att du jobbar i City, jag tänker att du har träffat många i den här situationen. Men hur kommer det sig att just den här mannens historia berör dig så mycket?
Ja, det har jag också funderat på. Dels var det hur han berättade det liksom där och då. Men sen så kunde jag identifiera mig. Han var precis samma ålder som mig. Han var, jag tror vi var exakt lika gamla. Han var 76 också, som jag är. Jag kunde identifiera mig med honom i person. Vi var till och med ganska lika utseende.
Hade du kunnat vara den här personen?
Ja, jag hade kunnat vara honom. Jag själv halvfinne till och med. Och kunde ha gjort värnplikten på Berga likväl som i Norrtälje. Så
det fanns alltså många beröringspunkter här?
Ja, väldigt många. Så jag tror det var det som väckte... Jag blev oerhört berörd i alla fall av det.
Vad hände med honom sen?
Där och då blev han ju omhändertagen den natten. Sen ringde jag bas, vet jag, och frågade vart han bodde och så där. Han var tydligen skriven hos någon kamrat i södra Stockholm. De kände till honom på bas. Han hade varit där förut. Men jag har inte följt upp honom mer sen. Men jag tänker på honom mycket.
Och du gör det då?
Ja, det.
Han dyker upp i dina tankar. Ja. Vad tänker du då?
Ja, att... Han... Jag vill att han ska få må bra, liksom. Och att han... Han ska inte behöva sitta på plattan i ett hörn.
Nej.
Liksom.
Jag tycker det här är oerhört intressant, och innan du berättade den här historien så är jag nyfiken på dels varför vi fastnar så för vissa öden, vissa människors öden, varför de fastnar i våran hårddisk, och varför du tänker på den här. Men hur ska man liksom hur ska man ta hand om alla de här tankarna? För att som polis så möter du ju hela tiden människor, om vi kallar det för skuggsidan av, som är från skuggsidan av samhället, som sitter i den här muggiga miljön, i trappan ner från Malmskillnadsgatan ner mot Sveavägen. Hur hanterar du de här sorgliga historierna som kommer upp hela tiden?
Ja, den frågan är ju självklar naturligtvis och befogad. Jag tänker mycket på dem. Mm. Jag tänker nog mest på dem, alltså, om jag ska vara ärlig, i polisjobbet, på de livsöden som sitter där och där folk rusar förbi i rusningstrafiken. Jag vet inte vad allmänheten tror och tänker om dem. Det finns förstås allt från och inget.
För det är ju så, det är ju någons son och någons dotter som vi träffar hela tiden. Eller vi, säger jag, men ni som jobbar som poliser.
Jo, men det är det, att det är så jag tänker. Och jag tänker på, vad kunde jag ha suttit där? Vart kommer Melker, min son, vara? Jag kommer se och göra allt för att han inte är där, naturligtvis. Ja, men det är tillfälligheter som avgör var man hamnar om... det finns ju en gradskala. Det är tillfället som avgör var man hamnar om man inte har en trygg tillvaro. Mm. Ju tryggare tillvaro man har, desto större kanske chansen, tror jag väl, att man inte hamnar där. Mm. Men sen är det en egen människas beslut vart man vill vara, var man blir fast, i vilken relation, i vilka droger till slut. Mm. Man kan ha en väldigt trygg uppväxt också och hamna där. Mm. Så det är jag tänker på att de har varit barn en gång i tiden. Mm. Och de hamnar där av olika anledningar. De vill inte vara där, såklart. Mm.
Det jag kan se lite som en röd tråd när mina gäster här i Snutsnack pratar om emotionella historier, så har det varit små triggerpunkter. Till exempel har man haft barn kanske i samma ålder, man är på en trafikolycka och någon är det barnet som man kanske tar hand om, som är förolyckad och kanske till och med döende, är i samma ålder. Det påverkar en oerhört mycket.
Ja.
Och här fanns det ju ganska många trigger, eller liksom, jag vet inte om vi ska kalla det för trigger, för jag är ingen psykolog.
Men
det var ju ändå lite, det var en halvfinne i din ålder med militär bakgrund, så det fanns ju mycket här som man kanske initialt sällan tänker på, men som kanske kommer upp senare. Kan det vara så också?
Det var så, absolut. Jag har tänkt på det också och kände det redan där och då. För jag blev berörd redan där. Det var ett ärende som jag har åkt på förr. Nej. Väldigt många gånger. Mm. Och det är klart jag blir berörd av andra också, men det här berörde mig väldigt personligt. Mm. Dels för vem han var och ålder och bakgrund, och sen hur han beskrev det hela. Och sen fick jag kontakt med honom. Han tog i mig fysiskt hårt i handen och vi kramade om varandra sen. Mm.
Jag tycker det här är intressant och jag tycker det här är lite tanken med den här podden, för det här, de här ingripandena görs ju dagligdags och inte bara i Stockholm utan runt om i Sverige. Och det nämns aldrig i någon tidning. Det här är ju bara ett rutinärende. Den här mannen är bara en prick i ett protokoll någonstans.
Absolut.
Men obviously ändå inte.
Nej.
Så att, tänk om han visste att vi sätter och pratar om honom.
Ja.
Det är fint. Ja, det är faktiskt fint.
Ja.
Vi brukar alltid runda av.
Ja.
vi kastar oss från
sorg
till någonting annat, men det är ju liksom lite så som vi gör i livet.
Ja, så är det ju.
på något sätt. Vi brukar alltid
runda av. Det är onekligen så.
Ja, det är onekligen så. Vi pratade lite innan här, vi började spela in, du sa att du gillar humor, du gillar musik mycket.
Ja.
Men du tittar inte så mycket på tv-serier.
Nej, det är alldeles riktigt. det är helt korrekt.
Så vi kommer inte få någon spännande serie här, någon tips?
Nej, inte någon så här djuplodande.
Och då misstänker jag att du heller inte sitter och följer Beck eller Johan Falk? Eller...
Faktiskt inte så mycket, men det gör jag inte. Nej. Jag har följt några på uppmaning, och det är framförallt Falk. För att jag har redan i försvaret så blev jag... enormt omtalad om att jag var... Folk trodde till och med att jag var Seth Rydell. Att jag var slående lik, framförallt när jag var helrakad på pallet, som det heter. så det var en kollega, kom jag ihåg, i försvaret som sa: varför har du inte sagt att du spelar in film? Vadå, tänkte jag, men du är ju med i Falk. Och han trodde det på riktigt.
Och du kan dementera det?
Alltså. Jag kunde ju dementera det. Att jag var till en otroligt lik han som spelar Seth Rydell. Ja.
Men jag tänkte, innan du ska ändå få rekommendera, du ska inte få smita undan här.
Utan, det smiter man inte helt, va?
Tänk på någon film som du skulle kunna rekommendera. Det behöver inte vara något nytt eller något sånt. Känner ingen press. Men,
nej, dåligt på nytt.
Det är dåligt på nytt. Men jag tänkte ändå att vi ska pusha lite för ditt Instagram-konto som heter Veckans GV.
Precis,
där du
just
då
det.
Imiterar GV lite, och vi ska se om jag inte kan muta dig att göra något roligt till Snutsnacks Facebook-sida också.
Ja, det vore ju underbart. Ja. Det är på sin plats, så att säga.
Men innan jag tackar dig för din medverkan då, kan du rekommendera, om det får bli någon gammal film då, förstår jag. Men...
Ja, det som kommer upp när du tvingar mig så här, det är ju den legendariska Eddie Murphy i Snuten i Hollywood. Och jag tycker han har den där... Han har hjärta, och sen har han innovativ uppfinningsrikedom som jag tycker en polis ska ha på det där rätta viset.
Och sen har han ju onekligen en ganska stor uns av humor också.
Mycket humor. Så att det får nog bli Eddie i Hollywoodfilmerna som är min favorit.
Stort tack, Armas. Vi rundar av där, och jag bugar och bockar. Tack så jättemycket för att du ville vara gäst i Snutsnack.
Jag bugar och bockar också, alltså. Tack så mycket.
Stort tack för att du har lyssnat på ännu ett avsnitt av podden Snutsnack. Gilla oss på Facebook. Du kan även söka upp mig på sociala medier. Där jag finns under mitt eget namn, Hasse Brontén. Ha en fantastisk vecka, så hörs vi nästa. Hej då!
Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.